Idag så ska jag prata om livets bröd. Och livets bröd står det om i Johannes 6. Men det står också om livets bröd lite runt om i Bibeln. Så det kommer bli mycket bibelord. Och jag tänker, när ni ändå har valt den här fantastiskt soliga dagen, kanske sommarens sista dag, ni har ju valt att offra den för att vara här. Och då tänker jag, vi ska göra det ordentligt. Det ska bli en riktig bibelresa nu. Vi ska liksom ta det på djupet. Jag tänker att jag måste ju kunna få erbjuda det till er som ändå har valt att komma hit. Så det kommer bli mycket bibel och vi kommer gå igenom lite. Och jag hoppas att du får med dig någonting bra ifrån Gud. Så tack så jättemycket för att vi får komma hit. Jag tänker att jag börjar med att be lite. Tack Jesus för att ditt ord aldrig är förgängligt, utan det kommer och går in i våra liv, ut ur våra liv, Herre, och det påverkar. Det händer någonting i oss, det händer någonting runt omkring oss när vi får ha dig och din bibel med oss i vardagen. Så tack för att vi idag får djupdyka lite i ditt ord, få höra mer om dig, se mer av dig och uppleva mer av den du är och din helige ande. Kom i Jesu namn och reparera det som är trasigt. Sätt det som är fånget fritt. Och se till att hela det som är sjukt. I Jesu namn ber vi. Amen. Så livets bröd. Det är alltså en sägning som Jesus säger i Johannes 6. Och vi går rakt in i den berättelsen. I Johannes 6, det är ett långt kapitel. Och det som har hänt när vi dyker in någonstans i runt den 20-30 versen, så är det så att Jesus, han har redan gjort massa saker. I början på kapitlet så kliver han in och så botar han sjuka. I slutet på kapitel 5 så har han varit och botat sjuka och det händer saker runt omkring honom. Och liknelsen här, det är att Jesus faktiskt, han kom ju med ett syfte. Han kom från himlen för att han skulle göra något, ett uppdrag. Ett uppdrag som för judarna på den tiden inte skulle vara någonting helt nytt. Utan det skulle vara som ett eko från där de hade kommit ifrån. I deras historia, alla deras högtider som judarna firar pekar bakåt i historien. Ingenting av det judarna firar, det är någonting nytt, utan det är tusentals år av traditioner. Så när Jesus kommer att bota sjuka, då är det liksom ett tecken på någonting som har varit. Och för judisk tradition så kommer det utifrån ökenvandringen. Och vad är då ökenvandringen? Jo, judarna, de var fångna i Egypten. De hade kommit dit på grund av fantastiska anledningar. Går det att läsa om i Moseböckerna. Och sen så när de väl efter några år där så blir de slavar istället åt egyptierna. Så när Mose, en förgrundsfigur i Moseböckerna, när han kommer så får han vara med och frisläppa det här folket, det judiska folket. Och då ska de ta sig från Egypten till det land som Gud har lovat dem. Och för att ta sig dit så var de tvungna att gå genom öknen. Och för att de inte gjorde så som Gud sa, så var de tvungna att vandra i den öknen i 40 år. Under de 40 åren så hände det massa konstiga saker. En av de här sakerna, det var att Mose fick ifrån Gud, du ska göra en stav. Och så ska du göra en bild av en orm. Och de människor som blir bitna av ormar, giftiga ormar, om de blir sjuka så ska de titta på den här staven med den här ormen, så ska de bli friska. Och det var precis det som hände. De blir botade. Och ifrån den staven så har ju vi en sån stav inom sjukvården idag. Det finns en stav med två ormar som slingrar sig runt. Och det är jättekonstigt att det är en bild för läkedom. Men det är precis där det är, och den kommer utifrån de här tecknena. Så det här att Jesus botar sjuka, det var liksom en bild som för judarna där var någonting historiskt. Någonting som kommer från traditionen. Så när Jesus gör detta och de här tecknena kommer bland folket, så blir de, det här är från Gud. Han har med Gud att göra. Och då blev det intressant. Så då började de följa honom. Så när Jesus gör de här sakerna så börjar de följa honom. De börjar se att här händer någonting. Så det här händer i slutet på kapitel 5. Så Jesus han sätter sig, eller han är på väg upp mot ett berg. Och så sätter han sig där med sina lärjungar. Och så för att människor nu har hört att han har botat sjuka. Så i början på kapitel 6 så kommer det massvis med människor dit. Och de kommer i flockar liksom. Och det är över 5000 män som kommer dit. Och det står inte hur många kvinnor och barn som var där, men det var säkert flera stycken. Så det är många tusen som är på den här platsen. Och då när de kommer dit så säger de att liksom, hur ska vi kunna mätta alla de här människorna? Och så sker det vad vi kallar för matundret. Ett under där Jesus med 5 bröd och 2 fiskar mättar 5000 män och kvinnor och barn. Och det här är ju fantastiskt. Men det är inte bara det att han mättar de här 5000, utan det är också så att det blir 12 fulla korgar med mat över. Med fiskar och bröd över. Från de här 5 bröden och 2 fiskarna så blir det 12 korgar fulla. Och för judarna, återigen, när de sitter där så är det här någonting, också en symbol. En symbol som vi kanske missar. Symbolen är att det judiska folket bestod av 12 stycken stammar. Och de stammarna var nu alltså representerade med varsin korg med mat som skulle räcka så att det blir över. Är ni med? Det finns någonting hela tiden som Jesus, när han gör saker, så pekar han mot någonting annat. Och vi kanske går miste om det för att vi förstår inte traditionen. Vi förstår inte kontexten. Men det är också så att Johannes evangeliet så försöker Johannes poängtera Jesus ställning som Gud själv. Därför finns det någonting som säger jag är. Jesus, han säger jag är några gånger. Och det här ordet som han säger jag är, det är ego eimi. Och ego eimi, det är alltså grundtext grekiskan. Och den syftar tillbaka till när Gud själv möter Mose i en brinnande buske och säger jag är den jag är. Jag är den jag är. Och det är liksom ett Guds namn, ett heligt Guds namn för judarna. Så när Jesus tar på sig den här rocken och säger jag är, ego eimi, så säger han jag är den jag är. Jag är Gud. Och när man säger jag är Gud till judarna så betyder det någonting. Det är liksom en hädelse för dem. Därför att ingen får kalla sig Gud. Det är bara Gud som framvandrar det Guds namnet. Men när Jesus gör det så gör han det ju för att han ska visa vem han är. Och Johannes är det jätteviktigt att de som läser hans evangelium fattar att Jesus var Gud. Så i Johannes evangelium så är det 7 gånger som Jesus säger ego eimi. Och 5 av de 7 gångerna står i kapitel 6. 5 av 7 gångerna står i kapitel 6. Efter detta, att Jesus har botat sjuka, mättat de här 5000 människorna. Så på kvällen där så ska de ta sig över till Kafarnaum. Och lärjungarna, de åker i förväg, för Jesus, han liksom har insett. Nu när de har sett mig bota de här sjuka, jag har matat de här 5000 människorna. Ja, men de vill liksom göra mig till kung här. Och det var inte därför han kom. Så Jesus, han springer upp i bergen liksom och vill komma iväg från folket för att få lite paus. Så lärjungarna, de åker över till Kafarnaum med båten över sjön. På natten där så kommer Jesus gående på vattnet till dem och de blir rädda. Och det här är ett gäng fiskare. De är mitt på sjön, de är på sin hemmaplan, men de blir rädda. Varför det? Jo, det är för att de aldrig sett just det. Men de känner inte igen Jesus. Det var inte så här det skulle hända. Men så säger han, var inte rädda. Och så kommer med i båten och bjuder med honom. De inser att det är Jesus själv. Och så åker de över. På morgonen när de här människorna, alla lärjungar som har blivit mättade. När de ser att lärjungarna är inte här. Jesus är inte här. Det finns ingen båt här. Vi måste sticka över till Kafarnaum. Så de hakar ju på över till Kafarnaum. Och det är där vi kommer in i vers 26. Och då skulle jag med er just det här. Allt som Jesus har gjort fram tills detta. Och då står det så här i kapitel 6, vers 26. Jag sannoliken säger jag er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken. Utan därför att ni fick bröd så att ni kunde äta er mätta. Men arbeta inte för den mat som förgås, utan för den som kan ge er evigt liv. Den som människosonen ska ge er, för Gud fadern har satt sitt sigill på honom. Här så liksom har ju de här, alla människor som kommer nu, de har hittat Jesus. De säger till honom, du, du var borta och nu är vi här. Vi var ju tvungna, vi måste ju få mer av det du har. Har du inte mer? Kan du inte ge oss lite mer? Och så säger Jesus detta. Och så liksom konstaterar han att ni inte är här för tecknena, utan ni är här för att ni fick äta. Ni är här för att era behov, era mänskliga behov blir tillfredsställda. Ni är inte här för det andliga. Ni är inte här för att ni tror att jag är Guds son. Utan ni är här för andra saker. Och då börjar jag tänka kring det här. Varför är jag här? Alltså i närheten av Jesus. Vad gör jag där egentligen? Är jag här för att liksom på något sätt uppfylla mina behov som är mänskliga? Någonting som jag vet med församling, det är att en församling är relation. Om jag kommer till en församling, vilken församling som helst i hela världen, så anses jag vara ett syskon. Jag anses vara en bror. Varför det? Det är för att vi är en stor familj. Jag vet att jag får relation. Om jag skulle flytta, oavsett, jag och min fru skulle plantera oss i vilken stad i världen som har en församling, så skulle vi komma in i relation med människor. Ett väldigt mänskligt behov. Vi skulle veta hur sångerna går. Vi skulle veta hur vi skulle bete oss. Matilda, hon skulle, precis som Patrik sa, kunna kliva in och sjunga lovsång bara så här. Och kunna vara del av någonting. Och det är väldigt mänskligt. Men varför är jag här? Är det bara det mänskliga behovet som är det viktiga? Eller vad är fokus för mig när jag möter Jesus? Vad är fokus för mig när jag kommer nära honom? Varför behöver jag Jesus Kristus? Och Jesus, han är tydlig. Han är tydlig med vad man ska lägga sin tid på. Och han undrar liksom, vad lägger Joel Sundström på? Hur mycket jobbar Joel Sundström på det som inte är värt någonting kontra det som faktiskt är värt någonting? Och så fortsätter den här diskussionen i kapitel 6. I vers 30 så står det så här. Vad kan du göra för tecken som vi kan se så att vi kan tro på dig? Vad kan du göra för tecken? Våra förfäder åt manna i öknen, alltså mat. Det står ju skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Så det här mannat i öknen, när de vandrade de här 40 åren i öknen mellan de här länderna, så hade de ingen mat. Utan Gud, han lät mat falla från himlen. Det föll liksom vaktlar, det föll kött från himlen som de kunde äta. På morgnarna så var det fullt utav mannakorn, alltså någon sorts grötkorn som de kunde baka bröd på och äta gröt av. Det bara fanns där. De behövde inte göra någonting, utan det bara fanns där, den här maten. Och det är precis här nu som de här judiska, de ser den här traditionen, de har det i sin, de kallar ut den här traditionen ifrån Jesus. De säger, vi ser att du har med Gud att göra, för du botar, du mättar, du går på vatten. Vi ser att du har med Gud att göra. Så vi kallar ut dig nu, se till att vi får mat. För det var det Gud gjorde när vi vandrade i öknen. Det de säger är att de ställer sig i position av att vi är en öken. Vi är en total öken. Och nu behöver vi käk. Inte andlig mat. De säger vi är en öken och vi vandrar här. För de stod under romarnas imperium. Det här är en tid då romarriket ägde hela Jerusalem. De hade soldater överallt som liksom bara kunde tillfångata dem när som helst. De var satta under ganska hårt tryck ifrån övermakten. Så här står de och säger, vi befinner oss i en öken och vi behöver käk. Och Jesus har inte kommit för det. Det var inte därför han kom. Det är inte därför som han dök upp ifrån himlen, utan det är ju någonting annat. Och så de kallar ut detta och så säger de, kan du inte göra mer tecken? Och då behöver vi ha i tanken att det som precis har hänt dagen innan, natten innan, han har gått på vatten, han har mättat 5000, han har botat sjuka. Men det är som att de inte kommer ihåg det. Det är som att det inte räcker. Det är som att det inte betyder precis det det betyder, utan de vill ha mer. De är ute efter mer. Hur ofta är Joel Sundström ute efter mer ifrån Gud? Hur ofta ber jag Gud, om du verkligen finns, om du verkligen, då ser du till att den här bönen går i uppfyllelse. Och så utmanar jag Gud på ett sätt som jag inte vet ifall det behagar honom. Och så utmanar jag Gud, jag kallar ut honom för att liksom tillfredsställa mina behov. Och det är frågan om det var därför han kom. Och då säger Jesus så här. Ja, sannoliken säger er, det var inte Mose som gav er brödet från himlen, utan min fader ger er sant bröd från himlen. Brödet från Gud är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och då säger de, Herre, ge oss alltid det brödet. De står här i den här förtryckelsen. De är ute efter käk. Nu hör de, ja, det kan finnas bröd från Gud. Och då kommer det från himlen. Och de bara märker, wow, våra förfäder, det bara regnade ner mat över dem. Ge oss alltid det. De vill inte jobba. De vill inte jobba för bröd. De vill inte ta på sig att göra någonting när det kommer till mat. De vill inte ha det ansvaret. Det här är deras bild av Gud. Att de ska bli försedda med saker. Men det de har glömt bort är att ökenvandringen är precis just det. Det är en ökenvandring. Det var inte det förlovade landet. Det var inte det de var lovade. Det var inte det bästa. Utan det var öken. Men i öknen, precis när du och jag går i en torr period, i en tung period, då ser vi knappt att liksom, men det finns något bättre där borta. Utan man tänker, nej men jag måste få något litet här och nu. Jag måste få något bra här och nu. Manna och vaktlar, det som kom i öknen, det var inte de bästa måltiden. Det var någonting som skulle göra att de överlevde. Men där borta finns det fantastisk mat att få. Där borta finns det måltider. Där borta kan man fira påskalandsmiddagar. Där borta finns det annat käk. Men det tittar man inte på. Man tittar inte efter det som ska komma. För man är så upptagen med vad jag är precis just nu. Och även om det är en öken så får jag ett kex i öknen. Och en liten litet vattenglas. Då är det den godaste måltiden jag kan käka. Och så bedömer jag den måltiden utefter situationen jag befinner mig i. Jag bedömer att den måltiden är så mycket mer viktig för mig. Därför att det är här jag är just nu. Gud, om du bara ger mig någonting litet där jag är precis just nu. Och så säger Jesus, men det händer någonting annat här borta. Håll ut, var trogen. Var lojal, fortsätt be, fortsätt läsa din bibel. Fortsätt gå nära mig. Sök inte det brödet som inte ger dig evig mättnad. Som bara ger dig mätt för stunden. Sök inte det. Sök det andra. Det som betyder någonting på riktigt. Och här kommer det här felaktiga behovet och motivet ifrån de människorna som följde honom. Vi har inte fått se nog. Jag måste veta mer. Och jag behöver det just nu. Och Jesus svar är tufft. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig mer bli hungrig. Och den som tror på mig ska aldrig mer bli törstig. Men som jag redan har sagt er, så tror ni inte trots att ni har sett mig. Han kallar ut dem. De kallar ut honom. Du säger att du den ska komma. Du förknippar dig med alla de här grejerna som har med våra traditioner att göra. Så då kallar de ut honom och då kallar han ut dem. Tror ni verkligen på mig? Tror ni på mig? Jag säger det att jag är livets bröd. Och han kopplar sig själv till någonting fantastiskt. För i öknen, då såg man Mose göra alla de här tecknena. I öknen så följde det judiska folket Mose. Och Mose, han utförde tecknen. Han hade en stav som han hade fått från Gud. Eller hade, för han hade den från början. Och sen så bara Gud gjorde den till hans stöttepelare. Och med den här staven så knackade han på en sten och så kom det vatten ur den stenen. Med den här staven så satte han den i vattnet och så delade han havet. Så att de kunde fly från egyptierna. Med den här staven blev till en orm inför farao och hans magiker. för att de skulle bli övertygade om att Gud är på riktigt. Så med den här staven så hände det mycket via Mose som hade med Gud att göra. Och det blev vardagsmat för dem. Det blev vardagligt för dem att få ta del av alla de här Guds undrarna. Och då ställer jag mig frågan, vad är vardagligt för mig? För när det här kommer, när Jesus kommer till mig och så inser jag att han kallar ut mig och kallar ut där jag är och där jag står mitt i. Och så undrar jag, vad är gudomligt i mitt liv som jag bara tar för givet? Vad är gudomligt i mitt liv som jag bara känner så här, amen, Gud, ja det här, jag bryr mig liksom inte så mycket om det. För om jag inte vaknar upp och är tacksam varje dag för att jag får leva, vad betyder det? Ja, det betyder att jag behöver hitta min tacksamhet någon annanstans. Om jag inte vaknar upp och känner mig tacksam för att jag får vara frälst, för att jag får tillhöra Jesus Kristus, för att jag får vara vigd och ägd till ett evigt liv, då behöver jag hitta min tacksamhet någon annanstans. Och om jag inte hittar min tacksamhet i att jag är frälst och får komma till evigheten och liksom bli av med allt andra, om jag inte får hitta min tacksamhet där, då behöver jag kalla ut Gud hela tiden. Gud, du behöver göra det här så att jag kan bli tacksam. Hela tiden börjar jag be till honom för att jag måste ha någonting att vara tacksam för. För han säger att glädjen ska vara i honom. Om jag inte har glädje i honom, då måste jag kalla ut honom så att han kan ge mig glädje. Men om jag har min grundglädje, min grundtrygghet, om jag går ner på knä varje dag och säger tack Jesus och på knä säger på knä, så är det inte, det är billigt liksom. Om jag i mitt liv bara viker mig inför den enorma guden som jag har i mitt liv för allt han har gjort för mig och säger tack för allt du har gjort för mig. Om jag har den inställningen i mitt liv så tror jag att jag får leva ett liv som blir lite mer eller blir lite mindre vardagligt. Blir lite mindre fokus på det som är precis just nu. Blir lite mindre fokus på dagens bröd och lite mer fokus på livets bröd. På det som betyder något på riktigt. Och Jesus han talar om att man inte ska törsta och hungra. Och det här är en referens. Han refererar ju ofta till Gamla testamentet, Jesus. Och på den tiden så kallar man det bara tårar. Men han refererar till en profet. Vi ska läsa den profettexten lite. Det är Jesaja 55. Och då står det så här. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar. Och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta. Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta med ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken. Du ska kalla på ett folk du inte känner. Ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig för Herren, din Guds skull, för Israels helige skull, för han har förhärligat dig. Sök Herren, men han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Alltså, när du kommer hem ikväll, läs kapitel 6 i Johannes och så läser du Jesaja 55 tillsammans med det. Så får du se ett fantastiskt samband. Hur Jesus använder den texten som judarna redan kunde. Den texten som de kunde utantill och levde med. En profettext, den levde man med. Därför att den kunde ju ske när som helst. Så när han säger det här, den som kommer till mig ska aldrig mer behungras och tro på mig ska aldrig mer törsta. Direkt så får de upp grejer i huvudet. Vi får inte upp någonting. De fick upp hur mycket som helst i huvudet. Oj, inte törsta, inte hungrig. Alltså det här är vår tradition. Det här är vår tro. Det här är min Gud. Och så börjar de tänka och relatera. Och det här kapitlet fortsätter så här. Mina tankar är inte era tankar. Alltså Jesaja nu. Och era vägar är inte mina vägar. Liksom himlen är högre än jorden är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regn och snö faller ner från himlen och inte återvänder utan vattnar jorden gör den bördig och grönskande och ger säd att så och bröd att äta. Så är det också med ordet jag uttalar. Det vänder inte tillbaka tomt utan uträttar allt jag vill och det har framgång vart jag än sänder det. Vart jag än sänder det. Då har vi då Johannes som har skrivit evangeliet. Jesus säger de här sakerna. Jesaja, han kopplar in Jesaja. Johannes skriver detta. Och om vi läser i Johannes evangeliet så ser vi att Johannes, han älskar att använda citat. Han älskar att koppla samman. Och jag tror att Jesaja älskar, eller jag tror att Johannes älskar att läsa Jesaja. För just det här är lite som en hemlighet. När du går in i texten och tittar. Här så talar ju Jesaja om ett bröd. Det känner vi igen, eller hur? Från Johannes 6 nu. Och så talar han om, så är det också med ordet jag uttalar. Och så går vi till början av Johannes. Då står det så här. I början fanns ordet. Det här är första kapitlet, första versen. I början fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till. Och utan honom blev ingenting till av det som finns till. I honom fanns livet och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Johannes är väldigt tydligt inspirerad av Jesaja. Han kopplar samman det här med livets bröd tillsammans med ordet som Jesaja pratar om. Det här ordet som Gud själv säger sänder ut och det kommer inte få tillbaka. Det är alltså Jesus han talar om. Jesaja profeterar över att Jesus ska komma. Johannes gör kopplingen och skriver in det i sitt eget testamente. Och det är efter det här som människorna börjar klaga. Och det är efter det här som Jesus behöver börja prata om andra saker. Efter det här så börjar människorna nu som han står inför i kapitel 6. De börjar klaga på Jesus. De börjar knota lite. De tycker att det är tufft det han säger. De tycker det är jobbigt att höra det här. De tycker det är jobbigt att han har sagt att han är livets bröd. För hur ska man kunna äta en människa? Hur ska han kunna dela med sig? Det var ju över 5000 pers där. Hur ska han kunna dela med sig av sin egen kropp till alla de som står där? Hur ska de kunna bli mätta på det? De förstår liksom inte. Och han går in i ett annat tal. Han börjar prata med dem. Och det han börjar prata med dem om, det är att uppstå på den yttersta dagen. Fyra gånger, det är vers 39, 40, 44 och 54. Så påpekar han att den som tror på mig ska jag se till att den får uppstå på den yttersta dagen. Så han bara berättade i det här brandtalet. Där det, liksom, det sker en diskussion med alla de här människorna som står där. Har sett allting som har hänt. Och som nu börjar tröttna på att han säger ni måste äta mig. Så börjar han berätta att om ni tror på mig. Om ni tror att jag är den som jag är. Om ni tror på att jag är det, att jag har gjort det jag har gjort. Då ska jag se till att ni uppstår på den yttersta dagen. Fyra gånger säger han det. I Bibeln, i textsammanhanget i Bibeln så säger man att när någonting upprepas tre gånger så gör man det för att konstatera ett faktum. Bibeln säger bland annat helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det är för att verkligen liksom trycka till Herren Sebaot är helig. Liksom för att på riktigt pressa. Här upprepar Jesus detta fyra gånger. Undrar vad det betyder. Undrar hur starkt han vill proklamera någonting. När han säger fyra gånger, den som tror på mig ska se till får uppstå på den yttersta dagen. Han talar om ökenvandringen. Han går in och berättar att liksom, jag fattar vad det är ni menar. Jag förstår precis vad det är ni pratar om. Jag förstår att ni säger att ni är i en öken. Jag förstår också exakt vad det är ni är ute efter. Jag fattar detta, jag kan det här. Och så pratar han om den här ökenvandringen. Men så säger han också att det var någonting som ni faktiskt inte gjorde. Många av er tog er inte till löfteslandet. Den här vandringen tog 40 år. Rent fysiskt så tar den inte så lång tid. Rent fysiskt så tar den ungefär 1,5 vecka. Rent fysiskt så knallade de från Egypten till det löfteslandet där de skulle gå in och få allt fantastiskt från Gud. Och så tar det 1,5 vecka. När de kommer dit så vill de inte in. De litar inte på det folket de har skickat in för att se, är det här safe liksom? Är det tryggt? Är det säkert? Kan vi gå in där? Då kommer det tillbaka människor och säger, nej men här kan vi inte gå in. Det är hur mycket folk som helst där. Jättestora människor. De har massa vapen. Vi kan inte ta det här landet. Det här går inte. Och så säger de till Mose, snälla, låt oss inte gå in där. Låt oss vara kvar i öknen. Eller låt oss gå tillbaka till Egypten. Och Mose, han böjer sig för folkets vilja. Han säger, okej, vi går inte in i löfteslandet. Vi struntar i det. Straff så säger Jesus, eller säger Gud, den här generationen som fattade det här beslutet får knalla här i öknen tills de dör. Och sen så ska jag släppa in den nya generationen i löfteslandet. Så 40 år gick de i öknen, trampade sina egna fotspår. Såg sina egna dö och försvinna för att de fattade ett dåligt beslut baserat på rädsla. Och det berättar Jesus. Han säger till dem, ni ber mig göra ännu mer tecken. Det ni säger till mig är att ni vill ha det ni hade. Ni vill inte ha det ni ska få. Han säger, han kallar ut dem och säger, ni måste börja tro på mig. Ni måste börja tro på det jag har kommit för. Och det är någonting nytt, det är någonting annat. Ett förlovat land, det är det eviga livet. Och så pekar han mot nattvarden. Och så säger han, om ni inte tror på mig, att ni ska äta mitt kött, dricka mitt blod, och det ska räcka till hela världen, då kommer inte det här funka. Så han liksom poängterar detta. Och han talar ut det här. Han ger en bild av den här nattvarden. Och det här brödet som kommer från himlen, ifrån Gud själv, precis som det gjorde i mannat i öknen, det här har nu kommit till dem i form av Jesus Kristus. Det ska ges till dem och ges till dem för evig tid. Och på samma sätt som det ges för oss när vi firar nattvard, så innebär det här välsignelse och liv. Men det som inte räckte i öknen, det ska nu räcka i evighet. Det är därför Jesus har kommit. Hela vägen in. Och när han har haft det här talet, så säger de i vers 60 i kapitel 6. Många av hans lärjungar som hörde honom sa, det här är ett hårt tal. Vem kan stå ut att höra med honom? Och det här det nu blir svårt. Hur lyssnar man på detta? Och det man väljer i det här läget är att man väljer att inte se på allt som har hänt. Man väljer att inte se det som hände bara 24 timmar tidigare. Hur ofta är jag så kortsiktig att jag inte kommer ihåg det Gud har gjort för mig? Jag kommer inte ihåg vad Jesus faktiskt har lagt ner för min skull. Hur ofta är jag så kortsiktig? Hur ofta tänker jag att det räcker inte det du har gjort, utan du måste göra mer? Han står där och pratar med några som han har mättat mirakulöst. Han har gått på vatten för att ta sig dit han är. Och han har botat sjuka på ett mirakulöst sätt. Han kallar ut alla och säger till dem, tror ni på den jag är? Tror ni på att jag har kommit? Och de säger till honom, vem kan stå ut att höra dig prata så här? Vem kan stå ut? För nu blev det jobbigt. Vi har sett, vi har hört, vi har förstått. Men nu blev det tufft. Nu blev det riktigt jobbigt. Nu blev det känsligt på riktigt. Nu blev det politiskt inkorrekt här. Och då blev det tufft. Och så kallar Jesus ut det. Den rädslan. Och då är frågan, hur gör jag då? Hur hanterar jag den här boken som är 2000 år gammal och som är full av kontradiktioner när det kommer till livet 2019 i Sverige? För den politiska och liksom samhälleliga kontext som vi befinner oss i, den här passar inte in. Den här är riktigt kämpig idag. Det är tufft att gå med en bibel i hjärtat och veta om vart jag är. Så vem kan stå ut och höra honom? Det är inte hans motståndare som säger detta. Det är hans lärjungar. Det är de som kallar sig för lärjungar som säger till honom, det här är för tufft. Och när han hade sagt de här sakerna, så dök sig många lärjungar bort från honom och ville inte längre fortsätta med honom. Det blir så illa att de slutar vandra med honom. De hade sett, de hade hört och de hade varit med. Men det hade inte ändat. Och man slutade helt enkelt att följa honom. Här har han ganska många följare. Och sen så avtar det. Om man tittar på Jesu liv när han är verksam. Alltså du vet, han hade inte miljon människor som följde honom. Om han hade funnits på Twitter eller på LinkedIn idag eller på Instagram eller andra sociala medier, han hade inte haft någon stor följargrupp. Det finns en pastor i USA, i San Francisco, som heter Francis Chan. Han byggde en kyrka och han har skrivit en bok som heter Crazy Love, bland annat. En jättepopulär bok, en jättepopulär pastor. Och han sa så här: om Jesus kommer hit och startar en kyrka i min stad, då menar han att Francis Chan kommer få mycket fler följare. Därför att Francis Chan tenderar att säga mjukare saker än Jesus. Om Jesus skulle komma till vårt samhälle idag så skulle inte han få massa följare. Därför att han säger konstiga, obekväma saker. Han säger hårda saker, tuffa saker. Frågan är om du och jag hade följt honom. Frågan är om du och jag hade känt att det här vill jag inte ha i mitt flöde. Det här kan jag inte dela. Det här blir kämpigt för mina 200 följare som jag har. Jag delar inte det. Så frågan är, hur hade vi hanterat det? För det räckte liksom inte med allt under och tecken. Det räckte inte med att han var den han var. Utan det behövdes någonting mer. Så vänder han sig till sina lärjungar. Och så säger han: tänker ni också ge er iväg? Och nu är det ju kämpigt liksom. De här lärjungarna ser liksom sina vänner, de andra lärjungarna, gå ifrån. De här lärjungarna har säkert samma frågor. Hur ska vi kunna äta dig? Hur ska vi kunna dricka ditt blod? Det är inga dumma frågor. Frågan är inte dum. Frågan är inte konstig. Den är relevant. Men det var ingen fråga för dem. Det var inte deras fråga. Så Petrus, han säger: herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vet att du är Guds helige. Vi tror och vet. Till vem skulle vi gå? Lovsångsteamet kan komma fram. Det finns två frågor som Jesus tar upp och som vi skulle behöva ställa oss inför. Och nummer ett är, Jesus säger till alla dem, medan han håller på och pratar, så säger han: får det här er att ta anstöt? Får det här er, som jag säger just nu, får det er att liksom ta anstöt? Får det här er att backa? För det här är Jesus Kristus. Det här är vad han har sagt att han ska vara. Och det här är vad han säger är viktigt. Får det här oss att ta anstöt? Det är en fråga till dig och mig. Det Jesus står för, det Jesus säger, får det oss att ta anstöt? Och nummer två, om det gör det, till vem ska jag gå? Även om det inte gör det, till vem ska jag gå? För när jag springer så behöver jag ha någonstans att springa. När jag går så behöver jag någonstans att gå. Och det är till Jesus Kristus. Men frågan är, var springer jag? Var går jag? Och gör jag det jämt? Och vad säger det om mig? Vad säger det om mig att jag ibland gör det? Vad säger det om mig att jag oftast gör det? Vad säger det om mig att jag sällan gör det? Vad säger det om mig att jag faktiskt ibland tar anstöt av det som Jesus Kristus står för?